With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då är vi tillbaka här i Rock Bottom.
Hör du, Erika, är Rock Bottom så bra så att du ibland sitter och lyssnar på dig själv bara för att du tycker att det här var så bra så jag vill höra det?
Nej, jag brukar alltid liksom kolla bara att det är ljud när det är utlagt så att jag hör att jag hör introt. Men annars så har jag en liten sådär inbyggd skämsfilter att jag pallar inte höra på något jag har gjort skäm. Jag tycker inte om att titta på filmer, såhär, om någon har filmat mig live. Jag tycker inte om att titta på bilder på mig själv. Mitt bekräftelsebehov och min narcissism är skrämmande låg för att vara i denna bransch.
Så du sitter inte och liksom kedjetittar på Together We Lost-videon och sånt där?
Nej. Jag vet att jag såg den en sen festnatt tillsammans med Pontus Snibb och Staffan Österlind. Då satt vi lindrigt nyktra och tittade på den en gång faktiskt. Men för övrigt, nej. Hur är det med dagens gäst? Brukar du titta på dina gamla grejer och i njutningssyfte? Jakob Samuel, välkommen!
Hej, tack så mycket.
Sitter du och kollar på så här när du var med i Melodifestivalen med Pools with Night of Passion och bara, fy fan vad bra jag var. Åh, så snygg!
den flimrar ju förbi någon gång då och då, men det är ju inget som jag sätter på själv. Men när jag ser det så kan jag tycka att det var ett kul tidsdokument. Sådär. Mm.
Jag satte på dig häromdagen, eller det gjorde jag inte, men jag satt och gick igenom gamla videor.
Ja.
Och då dök jag på en gammal ZTV-grej.
Ah.
Med
Black Totem.
Ja, där ni är med och kör live i studion. Ja. Och det här var ju, vad var det, 92 kanske? 91?
Ja, precis, det stämmer bra. Där, ja. Ja. Och det är ju lite lustigt sammanträffande där också, för att Henrik spelar ju i vår nuvarande gitarrist i Poodles. Spelade ju Fortune då. Och de spelade precis innan oss samma tv-program.
Jaha.
Och sen kommer vi in under den där med Pitt Black och med anhang och jag i spetsen.
Just det.
Så det var ju jättekul.
Ja, det har jag på VHS. Kan du kopia på någon gång?
Ja, roligt.
Men om vi ska gå ännu längre tillbaka, om vi verkligen ska börja från början, tänker jag. Och även om man då kanske inte gillar att titta på sig själv, så kan det vara, jag känner att det inte är så här cringigt att titta på gamla grejer. Allting känns helt okej, men man sitter kanske inte och diggar till det. Men om vi går jättelångt tillbaka, så länge som jag minns med dig, då var det ju Jekyll & Hyde. Och så sen så hade du ju även, vad heter bandet som du hade innan?
Jailbait.
Så var det, ja. Det måste ha varit det första jag kommer ihåg att du var.
Ja, det var ju min skola, kan man säga. Det var ju där jag var 15 bast när vi började med Jailbait.
Precis, för du var alltid den här unga grabben som man sprang på överallt och som alltid dök upp och tjena, tjena.
Ja, vi är ju verkligen, du och Ulf Magnusson tror jag, som... Nej, det var det inte alls, det var Micke.
Micke Johansson.
Micke Johansson som var med och såg oss för något tillfälle och tog bilder då. Ni tyckte det var ballt liksom.
Ja.
Vi stack ut ganska mycket i den scenen då, tror jag. Därför att vi var så pass unga och var ju väldigt så här, spektakulära tyckte det var.
Du var bra på att self-promota dig också på ett lite så här osvenskt sätt, minns jag.
Ja, det kanske jag var. Jag är lite svårt att bedöma själv, men jag har ju alltid hållit på liksom.
Mm.
Och jag var ju trummis då med det gänget och så. Det var ju så jag träffade faktiskt, vi var ju med i Rock-SM 88. Och då vann vi det Rock-SM, men vi var ju för unga för att tävla i den övre kategorin, för då skulle man vara över 20. Så att, och då trodde vi att It's Alive skulle vinna det, men de förlorade mot några andra som...
It's Alive som då hade en sångare som det har gått så här, lite hyfsat för.
Han har skrivit några hits.
Ja, ja, Max Martin.
Ja, ja, han sitter nog inte och gråter över det idag, men då grät han. Han tyckte det var supertråkigt. Och vi med, för att vi hade följt så att under så många år spela på varenda fritidsgård i hela Storstockholm. Så att, det var faktiskt så jag träffade Marre också, Marcel Jakob på Rock-SM, för att Hempo satt ju med i juryn.
Hempo Hildén.
Ja. Den legendariska
Hempo Hildén. Ja, den underbara Hempo. Och han tog mig under sina vingars beskydd där och tog in mig på Hard Rock Café. Jag fick inte komma in där egentligen för jag var för ung och sådär, men han banade lite väg för mig. Och då träffade jag också Marre, Marcel Jakob. Den här fantastiska musikant.
Mm.
Och som då fick lite upp ögonen för mig då innan. När han började starta Talisman. Och så.
Den här, det återkommer ofta samma namn när vi här sitter i podden. Fast vi har haft så, och har så mycket olika gäster. Då kan man ju tänka så här att vi känner inte så mycket människor. Men Anders och jag tillsammans känner ju en ohyggligt massa människor.
Ja.
Det är bara det att den här lilla inre kricken...
Mm.
Alla på något sätt hänger ihop. Alla har på något sätt jobbat med varandra i den här
anklan. Ja, vi är budsvårare allihopa kan man säga.
Det är ni säkert också. Jakob och jag, någon gång på 80-talet så gjorde jag då en demo, så gjorde man ju många gånger. Detta var den demon jag fick skivkontrakt på sedermera i alla fall. Så skulle jag göra en fotosession för den här demon. Och bara säga, ja men jag skulle ha lite så här rockgrupps vibe. Jag kollade så här med några killkompisar som ser balla ut och som är snygga. Så ringde Jakob, ja men det är lugnt, jag hänger med. Så på den bilden som jag använde för att skicka runt den demon som jag fick skivkontakt på, det är Jakob som sitter där.
Och, och var det inte Stefan Granström som tog den bilden?
Ja!
Steff Granström.
Precis!
Fotografen.
Ja.
Fan vad lustigt.
Och vi är nere på en svart klubb i Hammarbyhamnen.
Ja!
Som tvingade dem att öppna mitt på dagen. En amerikan som hade den.
Ja, just det.
Som också ville vara med. Don't know, want to be in the picture. Vi bara, ja, okej. Okay. Kommer du ihåg att han kom med målad mustasch då? Men att han målat en mustasch med kajal. Vi bara, okej. Could you get in the back maybe?
En så kallad tangorabatt.
Ja,
om det var pipeline.
Men då var ju du trummis.
Ja, precis.
Vad hände?
Alltså jag gjorde lite demoinspelning. Alltså jag började faktiskt att sjunga. Men när man är 14 bast och vill låta som Dave Coverdale, det är ju bara Leif Sundin som klarar det liksom. Och man går igenom målbrott och ja, man låter ju för sorgligt helt enkelt. Man kan ju inte sjunga så bra som, eller jag kunde verkligen inte det. Jag hade otroligt svårt att komma igång med sången. Men sen efter målbrottet och sådär så, och när man lirade trummor så körade jag ganska mycket. Och vi hade mycket, det var på tal om skola liksom, Yalebait. Vi var ju, jobbade skitmycket med stämsång och liksom sådär. Och då var det oftast jag som fick ta de ljusa partierna liksom. Och så. Så att jag lärde mig liksom genom att lira trummor och hålla flås och sjunga liksom. Det är som Ronny James Dio som spelar trumpet och får komma igång med flåset och liksom andning och sånt. Så jag tror att det blev en bra skola där att man liksom jobbade upp det. Sen så gjorde jag några inspelningar, folk frågade för att kunna sjunga på några demos och sådär, så märkte man mer och mer att ja, men det kan nog bli, funka liksom, om man jobbar på det, vilket jag då gjorde så här lite vid sidan om. Och sen när jag, första riktiga grejen var som jag gjorde sångmässigt var ju med Bad Habit-gänget där nere från Skåne, det Malmöbandet Bad Habit.
Mm-hmm.
Som satte ihop ett nytt band. Och ganska snart därefter så gjorde jag Totem då med Pitt Black från King Diamond.
Mm-hmm.
Och som ju var verkligen mycket på gång så. Men Men av olika anledningar lades ner precis innan. Det är så många turer i den här branschen hela tiden.
Och man får komma ihåg också, back in the days, så var det ju, då var man tvungen att ha ett skivkontrakt.
Ja.
Och det var skivbolaget som skulle promota. Det fanns inget internet.
Nej.
Nu är det ju på sätt och vis mer demokratiskt, för man kan promota sig själv. Ja. Det gick inte då. Det var mer i händerna på någon annan.
Ja.
Men känns det som att du kastade bort alla tid du la ner på att spela trummor, så nej, det ska inte vara trummis längre.
Nej, nej, jag spelar trummor ganska mycket fortfarande. Alltså när jag skriver låtar och sådär. Jag har dubbla baskaggar uppställda i huset liksom. Så att, och liksom, så jag spelar in ganska mycket trummor fortfarande. Sen är jag ju demos och så. Och sen så spelar jag upp mina soloplattor, eller min soloplatta som jag släppte 2012, spelar jag själv. Och sen så håller jag på att spela in en soloplatta nu som så börjar bli klar också.
Men är det roligare att vara sångare än att vara trummis?
Nej, men det går liksom inte att jämföra. Jag älskar att spela trummor, jag tycker det är skitkul. Men jag älskar att sjunga och vara sångare, så det är två helt olika saker liksom.
Jag tycker det är så roligt att just då Poodles, så den som är frontman, sångare, han började som trummis.
Mm.
En väldigt habil trummis får vi verkligen säga. Och sen är det så att eran trummis i Poodles har på något sätt blivit nyckelfiguren utåt.
Mm.
Det är så här superovanligt.
Är det så att vi i smyg har en vododocka av Kicken?
Nej, det har jag verkligen inte. Nej, men vi tog det beslutet ganska tidigt. När man slår igenom som vi gjorde 2006 med Melodifestivalen, det var ju verkligen över en natt som våra liv förändrades. Så jag ville inte göra så mycket av de här grejerna som inte hade med musik att göra. Jag ville göra, alltså jag har ju gjort otroligt mycket tv också, men jag var inte så intresserad av lekprogram och liksom annan typ av, så fort det hade med musik att göra, man kunde sjunga eller spela eller snacka om grejer som man tyckte var viktigt, sådär va. Då tog jag det gärna, men alla de andra grejerna tyckte Kicken var skitkul att göra, och då tog han dem.
Han är ju väldigt extrovert om vi säger så.
Det är han sannoliken, det är en av hans stora kvaliteter där.
Så och det här, det är 12 år sedan ni slog igenom, för man ändå, det är en rejäl karriär redan nu.
Eller hur? Det får man verkligen.
Det måste man ha i åtanke.
Ja, det slogs av den tanken häromdagen faktiskt, så det är 12 år sedan.
Mm.
Och jag menar, Kicken har ju verkligen förvaltat det pundet på ett förnämligt vis med allt han gör liksom i tv och så vidare. Det är ju skitbra.
Men är det hårdrockkredit att ha sin trummis i Postkodmiljonären?
Nej, men alltså jag tror inte, vi har nog aldrig brytt oss om särskilt mycket hårdrockkred. Det har aldrig varit en drivkraft för oss överhuvudtaget. Jag har alltid gjort den musik jag tycker är skitkul, och räcker inte att, och de gig och de framträdande jag tycker jag vill se själv. Och liksom verkligen försöka ha en den kvaliteten på det som jag tycker att det ska vara. Sen så är inte alltid det är credit i andras ögon eller sådär. Det är väldigt svårt att leva efter den devisen, tror jag. Det tror jag egentligen ganska få gör. Det är alltså även
det
de som är credit.
Det är lite jobbigt att vara så här super true också.
Jo, men är det inte så att ni nästan frivilligt gjorde det lite svårt för er att bli ett kreditband genom att döpa er till Poodles, som då på något sätt är lite ironi förstås med pudelrocken och alltihopa.
Ja.
Att redan där var så här, är det ett seriöst band? Och de låter som ett seriöst band.
Ja.
De är duktiga och allting låter ju på riktigt.
Ja.
Och sen heter det Poodles, som på något sätt är lite Spinal Tap.
Ja, och den tanken har jag verkligen full förståelse för att den dyker upp. Det hade det säkert gjort för mig också om jag hade hört talas om bandet. Så det är inte lätt för en snubbe som, eller kanske en tjej också, som tycker att hör hemma i det cred hårdrockfacket och säger att de även gillar Poodles liksom. Det är kanske inget man går omkring med en t-shirt för då. Men däremot, alltså det var ett beslut som togs väldigt hastigt och lustigt, att det namnet skulle behållas. Och jag var inte jätteförtjust i den idén, om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt så har jag svårt att ha synpunkter på det, för att det har gått så jävla bra. Så att liksom,
så kan man ju säga också.
Ja, och jag menar, jag är bara otroligt glad och tacksam för den resan vi har gjort. Det har varit otroligt kul och på otroligt lärorikt, och jag menar, förändrat våra liv på alla sätt.
Men var det inte så att Poodles startade som ett coverband som körde
Jo, rockcovers.
Exakt. Det var ett showband liksom.
Med, och vilka var medlemmarna då?
Alltså det Martina Edoff.
Ja, Martina var ju sjöng från början och Kicken var trubbel. Jag vet inte om det var de som startade det, men jag tror att det var det. Alltså Kicken var ju spelare med Peter Jeselski som var så trött på att Kicken aldrig klippte av sig håret och skulle skaffa fjuppe liksom.
Och Peter Jeselski känner vi igen från Boppers.
Boppers, mm. Precis. Mm. Det där jag vill
och från framsätet på en gammal Chrysler.
Just det. Och han sa till Kicken att du får skaffa ett eget jävla band. Det får väl heta Pudlarna eller någonting. Så här, för att han hade ju sån trippa. Så Kicken tänkte att ja, fan, det ska jag ändå göra. Så gjorde han det. Och så körde de sin grej då. Men sen så behövde de sångare vid något tillfälle. Men jag hade sett någon affisch på Pudel så där, och då stod de i så här trikor och peruker och allt vad fan det var. Så jag
bara, ja, då var det lite spännande.
Ja, så jag bara... Nej, jag vill inte vara med där. Så. Och sen så ringde han vid något senare tillfälle igen. Och då gav jag något hutlöst gage som jag ville ha. Då pröjde han det och sen så lärde han och jag känna varandra. Liksom. Och jag gillade Kicken och sådär.
Så du sålde din själ för pengar?
Lätt.
Alltså jag tänker på det. Det måste ju vara det som förenar dig. För att din integritet är ju på ett annat sätt. Än vad Christian säger. Mm. Han är ju väldigt så här, superkommersiell och jätteproffsig. Och du är ganska laid back. Och så här, lite, din integritet känns väldigt hög.
Ja,
men vad möts ni i att ni säger, nu jävlar ska vi ha roligt och ta bra betalt?
Ja, alltså
det känns som att kommersiellt har ni ju funkat.
Ja,
det har gått ganska bra för er.
Jo, det har det absolut. Och vi har ju... Det har varit väldigt, väldigt mycket jobb kring det här. Och diggar man inte att jobba så skulle man aldrig hålla på med det här. Liksom. Det vet vi ju allihopa runt det här bordet. Men det är absolut så att vi har enats kring att vi vill göra en grej som är liksom framgångsrik. Men vi vill också göra någonting som är fantastiskt bra musikaliskt liksom, och scenmässigt. Att när man kommer och ser gigget så ska det vara kul och bra och liksom bjudas på.
Har ni tackat nej till så här... Att det har varit lite, till exempel, det där vill vi egentligen göra, men det är så dåligt betalt att det är en skymf. Att ni har hoppat över lite sådana gig och därför kunna hålla uppe gaget lite.
Ja, alltså så är det.
Inbillar jag mig i alla fall.
Ja, men så är det återkommande alltså. Därför att alltså det går inte att hålla uppe ett gage som du gör, liksom, du spelar för mycket och du spelar på... Det är väldigt många. Jag kan spela pro bono eller för ett mindre gage, men då skulle det vara liksom för miljön eller för liksom humanitära insatser eller liksom någonting sånt. Men inte för att en festival, eller om någon gör ett jävligt bra initiativ och en bra festival, absolut. Och det finns en liksom mening bakom det. Men det är ju hutlöst lite betalt generellt sett för alla de som är ute och underhåller liksom på scen. Inte på vår nivå, men på väldigt många andra nivåer. Liksom. Och man får mycket skambud så att man måste tacka nej. Liksom. Även fast, jag menar, vissa grejer... om man gör en special guest-gig eller något sånt där som vi spelar nu för Saxon till exempel den 29 september på arenan. Det är ju inte vårt bästa gage, såklart. Men det är
lite så här labor of love.
Ja.
Men fan vad coolt att spela med Saxon.
Det är så jävla coolt så att det inte är klokt. Jag har lyssnat så mycket på Saxon i mina dagar. Så att det är
vad skulle du ha sagt till den så här? Jag brukar alltid säga det. Vad skulle jag ha sagt till den 14-åriga Erika? För att... Vad skulle du ha sagt till den 14-åriga Jakob att så här, nej men ikväll ska jag gå till jobbet, sjunga lite med Biff och grabbarna?
Ja, det hade man nog haft svårt att svälja faktiskt. Men jag har haft ganska så här höga drömmar lite så här, och inte varit så selektiv i mina drömmar liksom, med att tänka att det där kommer jag aldrig kunna göra eller det där kommer jag aldrig liksom, lyckas med eller så. Utan jag har nog haft ganska så här, om jag jobbar hårt så tror jag att jag kan göra det jag vill i livet. Liksom. Så.
Mm.
Att man har den liksom kudden när man går och lägger sig på kvällen. Det kan vara ganska skönt att liksom, vissa grejer som man önskar för är inte alltid det man behöver. Och det man borde göra kanske. Men om man, de flesta grejer som man vill göra och kan göra, det tar ju oftast väldigt mycket jobb. Och har man då motivationen återkommande dag efter dag och flera grejer, då är det ju det man ska göra liksom. Men problemet är ju för många som kanske, om man då får ett break som vi fick över en natt Jag var 36 bast då liksom.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men om man är 19, eller ännu yngre som det är oftast idag, då kanske inte allt det är precis det man behöver och vill göra egentligen.
Du menar hur man förvaltar den framgången?
Ja, och det kan ju också vara att man får liksom en att människor ser på en utifrån det perspektivet. Och den självbilden blir ofta den självbilden man själv tar. Och det, är liksom, ja, det blir, kan bli en stor liksom, förvirring i det, tror jag. Inte för att, alltså det får man jobba på utifrån de förutsättningarna då, men
kände du att du var mer en färdig person?
Ja, alltså jag var.
Du fick barn väldigt tidigt också.
Jag blev ju farsa när jag var 20, jag hade precis fyllt 20.
Mm. Vilket då i Stockholm är ännu tidigare än vad det är ute i landsort.
Ja.
Jag fick barn när jag var 28-29, då var jag yngst på BB.
Ja.
Och jag tyckte jag hade levt 100 liv.
Ja, ja.
Men en kille då som är 20.
Ja. Och, ja visst, och jag hade ju varit tillsammans med min fru då sen jag var 16, så att vi liksom.
Lever ni fortfarande tillsammans?
Ja, ja visst.
Applåd på det, alltså. Det är riktigt seriöst. Applåd på det. Coolt.
Ja, hon är skippad, så det kan
såklart.
Nej, ja, men det är fantastiskt.
Så
men
du har inte en enda rolig historia om groupies att berätta?
Jag har massor av historier att berätta, men jag är så dålig på att komma ihåg alla såna här stories. Men inte just det, några snuskiga detaljer, det har jag inte.
Nej, du har varit en skötsam pojke.
Ja, absolut. Men det är ju just det att det är. Alltså det sätter ju vissa ramar också. Man har inte obegränsat med tid. De flesta av mina kompisar som sa, ja, det var slutrockat för dig då.
Varför det, sa du?
Ja, varför det? Alltså, de flesta av de som jag känner som fortfarande håller på, de som är duktiga på det de gör och jobbar mycket, de har ju oftast det liksom, som Henrik, jag brukar ta som honom som exempel, han är liksom lingvistikprofessor på universitetet. Han har 2 barn och familj, han är liksom är rockstjärna, han är liksom, det går att göra väldigt mycket på, alltså förkovra sig i det man vill hålla på med och lyckas bra med det. utan att behöva springa på krogen och ligga bakfull hela dagarna liksom, som många av våra kollegor.
Titta inte på mig nu, Anders.
Man kan alltid ta med sig barnet till jobbet.
Ja, så Anders och lyfte upp sin lilla hund. Ja. Och sen tittar de konstigt på mig när de säger springa på krogen och vara bakfull. Men...
Ja, Erika gör aldrig det. Så du får berätta för nu hur det går till.
Det har jag sannoliken gjort också. Det är inte det, men det är bara det att man har liksom en ganska dålig liksom, perspektiv på hur mycket man kan göra på på kort tid.
Jag tror att man blir ganska tidseffektiv när man får barn också. Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag väntade mitt första barn och så var jag i studion och så kom P.O. Thyrén från Noise dit. Vi jobbade tillsammans och så sa han någonting och jag har ju bara sovit, jag har ju sovit 6 timmar i natt, sa han. Och då sa jag, men herregud, ska vi ställa in? Vill du gå hem och sova lite? Mm. Nej, jag har sovit 6 timmar i natt. Det känns som jag är stånmannen, sa han. Och då har jag på att börja gråta. För jag tänkte så här, jag är ensamstående och ska få ett litet barn här. Hur ska jag klara det här? Jag behöver ju sova 9 timmar. Annars måste man ju sätta mig i dropp. Och sen kom jag ihåg det där sen. När jag då pusslar ihop det där något år senare och bara... Fuck, jag har sovit 4,5 timmar i natt. Nu kan jag ju världsturnera igen. Så det här med tid och sömn och hur effektiv man blir, det nämnde för mig då.
Ja, det är otroligt häftig erfarenhet. Alltså.
Och då känner man ju också att man som människa så klarar man ju lite mer än vad man tror ibland.
Ja.
Men du växte ju upp i en musikerfamilj, eller hur? Din mamma var dirigent.
Ja, precis.
Hur påverkade det dig? Förutom att du fick barn tidigt och blev tidseffektiv, du måste ju också ha påverkat ditt yrkesval.
Ja, men alltså, i likhet med mig så fick min mamma igång sin karriär. Hon var ju konsertpianist, utbildade sig från början. Sen träffade hon min pappa i Uppsala. Hon gick på konservatoriet och han var präst. Så hon var ju prästfru och satte sin karriär åt sidan i 16 år. Så att när hon skildes från pappa och startade Folkoperan tillsammans med sin nya man då, 1976, så då, alltså hon hade ju sån uppdämd kreativ damm inom sig, så hon bara var tvungen att släppa ut fullständigt. Så hon har ju verkligen brunnit för sin grej otroligt mycket, och det tror jag har inspirerat mig väldigt mycket, samtidigt som jag kanske hade lite svårt att förstå det just då. Men av naturliga skäl för ett barn att se sin mamma liksom flyga på det sättet, det var ju otroligt häftigt, samtidigt som man har ju behov som barn som är svåra att tillgodose då. Liksom. Men,
fick hon det att tycka om opera också?
Ja, alltså jag älskar numera klassisk musik och opera. Som all musik så finns det ju grejer som jag tycker mer om och mindre om, men jag lyssnar ju, när man står med 120 decibel på jobbet så är det inte det första man sätter på hemma, samma musik, utan jag lyssnar nästan bara på liksom ambient, alltså Esbjörn Svensson Trio är liksom någonting som jag lyssnar nästan mest på liksom hemma.
Men Folkoperan var lite speciell, för där skulle man ju inte ha traditionell kostym till exempel. Det var ju att man skulle plocka ner, att det inte skulle vara så porst och svåråtkomligt kanske.
Ja, och just det där att du ska kunna gå från jobbet och bara direkt in på operan och kolla. De hade ju rest lite grann i London och New York och lite andra stora städer runt om i världen och sett vilka alternativ det fanns, som inte fanns i Stockholm på den tiden. Det var ju 76, liksom, 77. Mm.
Så du hängde med Birgit Nilsson och de här?
Nej, det gjorde jag inte. För de var ju, alltså vi ska komma ihåg det, att de var ju verkligen underdogs. De hade, de tog över en porrklubb på Roslagsgatan i Stockholm och byggde om, liksom. Mm. Det var
ju liksom rebellerna.
Ja, verkligen. Precis.
Rent bokstavligt talat satt fukten i väggarna.
Ja, exakt. Ja, och så att de byggde upp allting från verkligen start. Och det är ju också en inspirerande tanke. Och häftigt med tanke på att det är en institution nu. Liksom.
Ja.
Och så, och det har ju varit det ganska länge. Och mamma var ju dessutom kvinnlig dirigent, som ju inte fanns väldigt många av. Nu har ju hon har ju verkligen banat väg för många, så hon är ju en otrolig kvinna, inspirerande kvinna. Och så att just det där har ju också att man får lite, jag har ju sett alla de här Madame Butterfly, Carmen och Turandot och alla de där föreställningarna sen jag var liksom 7, 8, 9 bast. man har ju fått hänga med liksom.
Nessun Dorma.
Ja, helt underbart.
Men den är fantastisk.
Ja, ja.
Vad tyckte mamma om att du blev hårdrockare då?
Mm.
Ja, just det. Hon har alltid tyckt att du ska göra det du vill liksom. Hon har inte engagerat sig särskilt hårt i mitt musicerande förrän liksom, egentligen sen hon gick i pension själv för 12-13 år sedan. Så att hon är inte någon människa eller någon mamma som har stått bakom och pushat på eller liksom kört på gig eller du vet några sådana grejer, utan hon har bara tyckt att har du motivation och vill pyssla med det där, gör det. Det är toppen. Så det har inte varit så här, men du ska du inte utbilda dig till något annat. Eller,
skaffa ett riktigt jobb.
Ja, precis. Nej, den har jag inte fått höra så mycket överhuvudtaget. Utan hon har liksom med tillförlit låt mig pyssla med det jag vill hålla på med. Och det har hjälpt för alla våra bröder. Liksom, eller vi bröder. Vi är ju...
Och det har du fört vidare till dina barn.
Ja.
För din dotter Cornelia är ju också artist.
Ja, och det är ju helt fantastiskt vad hon gör underbara grejer just nu. Och det är... Hon har ju verkligen haft en karriär också som hon håller på att bygga på och har lärt sig hantverket och liksom lär sig hantverket hela tiden. Hon är ju helt magisk alltså, med det hon håller på med. Så det är skitkul. Och lillebror Baltasar spelar bas med henne.
Mm.
Han gick ut ur Rytmus nu precis sen 19 bast och spelade med henne. Så att vi har inte heller hållit på så mycket med att
har du pushat eller nej, har du hållit ifrån?
Gans.
Och sagt så här, kan du inte spela tennis istället? Ja, kanske ska läsa till läkare?
Ja, precis. Nej, det har jag verkligen inte sagt. Men däremot så har jag inte varit den som har så här, ska vi spela ihop och sjunga tillsammans och liksom hela den där grejen. Vi har gjort andra grejer tillsammans, men det har ju alltid funnits, huset har alltid varit fullt av musiker och det har alltid stått musikinstrument i varje hörn, så att det har ju säkert varit ganska naturligt. Och jag menar, Cornelia, hon var ju med och sjöng med oss i våra tidiga liksom, olika covergig och sånt man gjort genom åren på olika krogar och allt med det. Så har ju hon varit den som har julat in på scenen och bara tagit över micken liksom och sådär. Så hon har ju varit med sedan hon har 7, 8, 9 bast liksom. Kört sånt i livet så folk står upp i...
Häftigt.
Ja, så hon har haft en väldigt självklar liksom, det var inte så många... frågetecken kring att hon skulle hålla på med det hon gör sådär, som man ser det själv, om hon bara får utvecklas och jobba i sin takt. Det är också en sån grej som jag tänker på när man är 16-17 år och är med i Melodifestivalen när man söker till Idol eller så, det, som hon var, då tänker man att ja, gör det om du verkligen vill det, men det är, hon har ju fått bearbeta de sviterna efter det fortfarande liksom, eller en hel del år.
Mm.
Men det har gjort henne otroligt stark nu och liksom stark identitet i det hon vill göra och inte vill göra. Så det har varit skithäftigt att säga. Men det har krävts mycket jobb för det.
När blev du starstruck första gången? När sprang du på någon gammal hjälte så du bara, wow, det här var häftigt?
Ja, det är faktiskt en av de starkaste... jag vet inte om ni... Så du måste ha sett gig på Olympen i Lund.
Med...
Ja, men
ja, jag såg Kiss
på lokalen.
Och jag såg inte på Olympen.
Nej.
Ja, det kanske de gjorde, men jag såg dem inte på Olympen.
Ja.
Men jag såg väldigt många konserter på Olympen.
Ja. Ja. Och det låg ju i Lund. Och jag, min
pappa... Jo, då, de såg jag där.
Du ser vad jag är. Något minns
jag. Ja, bra där. Bra där. Jag var, 1984 var jag inne och såg... min pappa var församlingspräst i Sjöbo, av alla ställen på jorden. Och då var den närmsta konsertlokalen var liksom Lund. Och jag var 14 bast, hade fått slidet in av min dåvarande flickvän. Och fick åka in och se det där gigget. Och jag menar, man stod väldigt nära. Det var en liten baskethall liksom. Alltså, vad gick det in? 1200 pers?
Ja, jag tänkte att Kiss spelade där.
Ja, och Whitesnake. Det var som någon sa till mig att alla trodde, jag tror det var Stefan Malmqvist som sa det, att alla trodde att hårdrock var så jävla stor på 70-80-talet, det var ju slutet på 80-talet, det hände någon så här stor grej liksom, att ingen visste fatta vad som hände, men innan dess, alla våra hjältar, han spelade ju på klubbar liksom.
Vilket år var det här då? Alltså?
Det här var 84,
ja.
Och jag stod 10 meter från scenen liksom. Och den första som kommer in på scenen är John Lord och kommer in och bara tippar sin jävla orgel liksom, så det bara smäller i hela lokalen. KC Powell, John Sykes, David Coverdale, Neil Murray, alltså,
ja.
Vilken band.
Det var en så fruktansvärt bra show.
Vilken lineup.
Vilken lineup och vilket jävla leverans liksom, ja. Och vilken spel liksom glädje, och då hade ju de hållit på i ett arbetsliv liksom redan ändå.
Ja, sen 78 i alla fall, ja. På. Jag såg ju 81-spelningen på Göta Lejon.
Ja.
Och det är fortfarande den bästa konsert jag har sett.
Jag kan tänka
Whitesnake 81 på Göta Lejon. Det är så att säga linjalen.
Ja.
Måttstocken över hur det ska vara. Men 84 var det bra också.
Ja, men det enda som toppar det för min del sen dess, jag har ju träffat inte allt och alla men väldigt många i alla fall, det är att 25 år senare så får jag sjunga med John Lord med i Rhapsody in Rock.
Just.
Som jag gjorde med Robert Wells då. Och då hade han bjudit in honom. Så vi gjorde ju, första året gjorde vi ett gig ihop. Och då, andra året så gjorde vi 10 gig ihop. Och sen så turnerade jag med John Lord under 2,5 års tid. Så här, och gjorde symfonigig. För efter första repetitionen så, alltså det var ju som om Gandalf klev in i hangaren där vi repade liksom. Alltså det som mäktigt, så man kände att okej, snart
skiftade
kommer
energin i rummet.
Ja, alltså det var ju bara som rockhistorien personifierad kommer in i lokalen. Och han är bara så jävla snygg, häftig, vänlig, polite, underbar musiker fortfarande. Allt det där som man vill och hoppas att ens idoler ska vara.
Bara som han pratar, hans fantastiska engelska, den här nästan lite aristokrat-engelskan, och så är det lite svordomar mitt i alltihopa. Ja. Underbar.
Ja, han sa det mest fantastiska sak när vi skulle köra Burn, så fick jag, frågade Robban, så här, you want the keys for this? Så noterna på det. Så, yeah, well, it's been a long time, I might as well. Så han liksom fick alla noter, så här, och det är en lång låt, det var 7 sidor, och så här, oh, do you actually know this one? Och så sa jag till honom att, well, you know, we had it in our mother's milk, so yes, we know this. Så han, well, that's not what we drank when we wrote this one.
Första gången jag fick en autograf av John Lord, och det var just Whitesnake 81.
Mm.
Då hade jag ett par väldigt grälla byxor på mig, kommer jag ihåg. Och då skrev han, to Anders, may your pants always prosper.
Ja, efter första, jag måste bara ta en sista också bara, för det är höjden av min karriär, höll jag på att säga, so far. Det är, han kommer fram efter första repet, vi hade kört igenom första låten, jag tror det var Lazy eller något sånt. Så står vi alla så här, stor scen och massa folk och regissörer som kommer fram och hit och dit. Så är det någon som bara smyger upp på baksidan, tappar mig på axeln så han, well, young sir, I thought I heard some Ian Gillan screaming there. I feel 20 years younger already. Thank you.
Ska vi säga så här, det här blir ett hyllningsprogram.
Till John Lord.
Till John Lord. Alltså, han är ju en mästare. Ja. The maestro. Okay.
Ja.
När han dog, mycket tragiskt, för några år sedan.
6 år sedan.
Ja, någonting sånt. Då ringde de från P1 till mig. Och ville att jag skulle hålla en dödsruna över John Lord i radio, i direktsändning. Och jag var på landet. Och på den tiden hade vi fruktansvärt dålig mobilmottagning på torpet. Så att när det ringde fick jag gå ut och ställa mig utanför utedasset och få en pinne och sånt där. Så jag sa, vilken tid ska ni ringa då? Ja, vi ringer klockan 1 eller någonting sånt där. Så se till att du har täckning då. Får jag åka in till Alunda där vi har storbyn då liksom. Och när jag kommer dit så här 21 eller så står det här, ingen mottagning där heller. Och shit, jag ska snart sitta i direkt sändning i radio. Det här är ingen bra liksom. Och jag ringer upp dem och det knastrar och det är inget. Titta på pizzeriaskylten. De måste ha en fast lina. Så jag springer in på pizzerian och säger, vad är numret hit? Jag måste göra en radiointervju. Så jag fick stå inne i pizzerian i deras kök och göra den här dödsrunan över John Lord i radio.
Nu vet ni hur glamorös det är i branschen. Om vi då är ändå inne på mat, så kan vi ju faktiskt inte gå förbi det faktumet att du är en av dem som jag vet i hårdrockbranschen som har varit vegetarian väldigt, väldigt länge.
Mm.
Hur länge har du varit vegetarian?
Jag blev vegetarian 1987 tror jag var någon gång där, 86-87.
Av hälsoskäl, av etiska skäl, av miljöskäl, vad gick dina tankar kring?
Alltså, det finns ju så många, du har helt rätt, du har räknat upp en hel del av dem, oavsett vad man menar fördelningspolitiska eller djurhumanitära eller miljöskäl eller vad man nu än vill. Men för min del så startade det med att min brorsa var vegetarian innan och vi bodde ihop den sommaren. Så jag, ja, av enkelhetsskäl, så när vi lagade mat så lagade vi vegetariskt och så käkade det under den sommaren. Och sen kom mina föräldrar tillbaka och då käkade vi lammstek det första vi gjorde. Och jag blev så fruktansvärt sjuk. Ja. Så otroligt sjuk. Sen blev jag matförgiftad 2 gånger till sen efter av kött. Liksom. Så att, och, så, jag vet inte om jag tål det dåligt eller så, men det blev en sån vändning för mig.
Mm.
Men sen, jag menar, jag har haft Greenpeace-galor och varit med i miljörörelsen sen jag var liksom tonåring också. Så att för mig är det, var det ett otroligt naturligt steg att ta. Liksom. Och ingen uppoffring överhuvudtaget för min del. Jag käkade fisk första året, men sen så pallade inte det heller. Och sen så, ja, så har jag levt vegetariskt under så många år.
Hur är det när man är ute på turné? Det är ju inte alltid så här superglammigt om man ska få någon slags mat i sig.
Nej, nu har det väl blivit bättre med åren av olika skäl. Dels så har vi ju lite uppstyrt nu när vi åker oftast. Och sen så är det ju också att maten generellt sett har, att det går att få tag på vegetariskt i princip överallt. Men jag menar, den vanliga maten är inte heller alltid bra.
Nej.
Överallt, så att liksom...
När jag var på turné med Heavy Load på 80-talet så var ju Styrbjörn Trömmelsen, han var ju vegetarian.
Aha.
Vilket var helt... Det var första enda vegetarian jag träffade på 80-talet, tror jag. Och då vet jag att hans... när han gick in på McDonald's då, för det var ju sådana ställen, så då beställde han en Big Mac utan kött.
Mm.
Och det, hela restaurangen stannade upp. Så, vad sa du? Big Mac utan kött? Ja, du vet vad jag sa. Det satt han åt. Och det var jättekonstigt. Det var allt de kunde erbjuda i vägalternativ.
Ja. Ja, det är väldigt
annars så var det ju kokta grönsaker som man fick ge när vi satt på den vägkrog. Ja. Det var lite kokta morötter, lite kokt potatis. Det låg på tallriken. Allt annat.
Mm. Det är en amerikansk grönsaksblandning där morötterna är så här randiga.
Ja, just det. Precis. Färglagda.
Säg någon riktigt... Jag gillar ju att laga mat. Säg något riktigt gott vegetariskt. Alltså någonting som du gör som är lite favoriträtt.
Ja, om du gillar asiatisk mat, gör det. Ja, en palak paneer.
Åh, vad gott! Oh.
Det är väl...
senap och så. Det är du som gillar
ost. Det är indiskt, eller hur?
Ja, det är indiskt. Mm. Och då är det är mycket chili, det är mycket spenat och det är koriander och det är...
En sås både krämig och spicy.
Ja.
Skitgott.
Åh, ja. Så gott.
Testa.
Och så den här...
Jag som äter kött tycker ju också om grönsaker.
Ja, just det. Det är fina med det.
Spenat är baserad på den såsen.
Ja, underbart.
Mycket gott. Mm. Om vi går tillbaka till lite musik då. Då har vi avhandlat Yale Bait och så hade du band som heter Jekyll and Hyde och sen var det Grand Slam.
Ja, just det. Det var ju också precis.
Och det var, då ska vi se, då hade vi lite kända namn med där också då, i Grand Slam.
Ja.
Det var
du var ju Cindy J. Sen,
ja.
Denna underbara, härliga människa.
Som nu också verkar under sitt riktiga namn, Bosse Stagman.
Ja, mm. Och gör jättefina grejer tycker jag, det jag har hört. Den här svenska grejen han gör i toppen. Och sen var det ju Fredrik och Martin Tomander, brödraparet, som ju var med och spelade med dig.
Som också spelat med mig,
precis. Under samma period. Och de kom ju hem från USA då precis, och det var återigen P.O. Thurén som förenade, han har ju satt många, han var även ute och kollade Yale Bait tidigt och har hjälpt mig på vägen på många sätt. Han ringde, för då var meningen att P.O. skulle spela bas från början. De hade ju spelat ihop tidigare i East Action och det och så. Så när, när Stagman var på väg hem från USA så ringde P.O. mig. Och då låg jag hemma i sängen och hade fått Nicolina precis, min dotter, och tog hand om henne. Men det var en tidig morgon som han ringde, han är ju morgonpigg, vår PO.
Han fick också barn ganska tidigt.
Ja, exakt. Så att, och sa att jag skulle göra, för jag spelade med Talisman då, så han frågade vad jag gjorde och sa att jag var ute på turné med Talisman. Så det skulle göra valet ännu svårare för dig, för att nu ska vi sätta igång med det här, och de hade kontrakt och det var allting så. Så jag träffade dem då, men så blev inte just den sättningen i gångsatt, utan det dröjde lite senare och då ringde Cindy mig och frågade, då åkte jag ut och träffade Martin och Fredrik de andra. Så vi spelade ihop ett helt år där.
Ni turnerade men gjorde inga skivor?
Nej, vi hann aldrig så långt. Bosse blev ju sjuk. Han hade väl inte den bästa dieten då, det var väl han som inmundigade det där crash diet-uttrycket. Men han hamnade ju på sjukhus och då Jag och Martin och Fredrik, vi repade ju hela tiden och vi fick in ett par riktigt bra demos. Men som sagt, alla skivbolag som vi var beroende av då, som sagt, drog öronen åt sig då.
Mm.
När Cindy blev inlagd.
Mm.
Och så. Så att, och sen så var det nya Talisman turnéer och
Talisman var en ganska lång period för
dig. Ja, det var tre år. Jag slutade ett par gånger, men sen så...
I vilken sättningar var du med då? Alltså, vad var
jag var
ju
med
då?
Från alltså 90 fram till 93. Så att då jag, första turnén vi gjorde, det var ju Jason Beeler och Jeff och jag och Marre.
Jeff Scott Soto
och
Marcel Jakob.
Ja, och så Thomas Wikström var med och spelade keyboard och sjöng bakgrund. Och han är också en härlig vän som har följts åt under många år. Men sen så var jag ju även med när den gode Kulle kom med i orkestern.
Som vi nu återfinner i Opet.
Ja, precis. Denna begåvade människa.
Ja, så det var ju... Och sen efter det så blev du egentligen Puddles då.
Ja, Jekyll and Hyde emellan då.
Ja.
Tre plattor. Och
Grand Slam.
Ja, Grand Slam.
Och sen tidigare. Puddles från 2005? 2006.
Ja.
Ja.
Mm. Det är ju,
när hann du med körslaget? Får vi inte glömma.
Nej, det var ju fantastiskt kul att göra. 2011 tror jag det var. Måste det ha varit, ja precis. För sen så 2012 gjorde jag första soloplattan och då var vi helt lediga från Bodils verksamhet. Mm. Så 2011 gjorde jag det. Det var ju underbart.
Ni har gjort några rejält överraskande så här gästsamarbeten med Tess Merkel till exempel från Alcazar och Peter Stormare inte minst.
Ja.
Va? Hur kommer det sig? Det här är ju inte den där kända hårdrockare.
Nej, men det, vi har ju sysslat med mycket så här crossover-tänk överhuvudtaget. Bara det att göra hårdrock i Melodifestivalen var ju ett sånt. Och det var ju väldigt svårt, ska jag säga, att få mer musikanter på det. För att de flesta av mina hårdrockmusikanter, jag kommer ju från Talisman, The Ring... liksom hela min bakgrund av liksom kredibilitetshårdrock liksom. Och så skulle jag göra Melodifestivalen och de flesta, de som jag jobbade med då från Jekyll and Hyde-gänget och andra i min fauna liksom och omedelbara närhet, de var ju så här, ja, alltså, nej, jag kan inte riktigt stå för att göra Melodifestivalen. Och jag var så här, vad fan, du gillar låten. Jag hade skrivit låten tillsammans med producenterna och gjort i ordning allting. Liksom. Så egentligen skulle jag vara solartist från början innan det blev klart att vi skulle göra det som ett band. Ja, låten är grym. Ja, du gillar att jobba med mig. Liksom. Ja, du är grym. Jag älskar din sång och allting. Ja, och vi gör det här tillsammans på bästa sändningstid i tv. Vad fan är problemet? Liksom? Och det var så många som bara... Den enda som sa yes... Fan, vad kul. Det ska vi göra. Det var kicken.
Såklart.
Men de andra var så här, ja, efter en viss övertalning. Och sen så, jag tror inte de ångrar efteråt. Men det var, man vet ju inte, man kan ju åka ut med diskvattnet. Men jag såg det alltid så att om du gör en jävligt bra grej, du gör det med full övertygelse och du gör det du vill, då spelar det ingen roll hur det går. Jag menar, då har du i alla fall setts och fått ett fönster för det du håller på med.
Och det blev ju en liten samhällsgärning, kulturgärning för hårdrocken får vi säga. För efter det där så har man ju bjudit in hårdrockband
alla möjliga,
varenda år.
Ja.
Så det är Jakob ni ska tacka för det.
Ja, men det blev en genrepremiär.
Verkligen. Ja.
Vi har kommit till det bittra slutet här nu.
Ja.
Så nu skulle du få erkänna vad din skämslåt är som du inte skulle våga berätta på en fest.
Ja, just det. Ja, det finns väldigt få sådana, ska jag helt ärligt, för jag tycker att det finns så mycket ballmusik inom alla genrer. Men om man ska ta en lite otippad då kanske, så måste det ju vara Claes-Göran Hedenstam, va?
Ström.
Ja, det börjar verka kärlekbanden.
Min första singel någonsin!
Jag älskar den låten. Det börjar verka kärlek banne mig. Sånt som man ser på bio tänka sig. Det nästan pekar på att jag är kär och så. Men för aldrig. Ja, det är underbart.
Det är super.
Ja.
On a high note avslutar vi det här avsnittet av Rock Bottom. Tack så hemskt mycket, Jakob.
Tack, jättetrevligt. Kanon.
Hej då!
Hej!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.